Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag har bytt till Goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja, ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lyser. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så här,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Är vi igång redan?
Vi är igång.
Podden heter Inte din morsa och... Ja, vi har i vanlig ordning suttit här och försnackat sådär en timma.
Tyvärr inte jag hämta idag, för att vi blev lite sena på grund av försnack.
Nej, men det är ju för kul, för att om vi inte hörs under veckan eller ses, nu har vi inte gjort det, för vi har varit liksom busy på annat håll med massa annat. Men då har vi liksom ett debriefing-behov utan Guds nåde.
Det är liksom så här, det går inte att träffa dig utan att det måste liksom till en snackistimme.
Det måste liksom sorteras upp saker i olika fack i hjärnan som man behöver få då din take på lite grann. Men nu
har vi kanske ska presentera oss för lite nya lyssnare.
Det tycker jag verkligen att vi ska.
Du sa ju, den här podden heter Inte din morsa. Vi har även en liten baby, psykologibaby, som vi har fått här. Som liksom, vad har den kommit ut ur? Vad kommer en psykologibaby ut ur?
Vårt enorma intresse för det ämnet och att vi också ibland tycker att det är spännande att ha ett utifrån perspektiv. Alltså det kommer in någon och ställer frågor till oss. Det är roligt.
Det är väldigt, väldigt roligt. Den heter Fråga Freud. Den hittar ni liksom också under din morsa.
Mm.
Om några veckor kommer vi ha en specialare. Inte din morsa goes jävelstansen. Då berättar vi om lite om fallgroparna och tankar kring ledighet. För alla som lever nära någon som kanske dricker för mycket eller gör något annat som är problematiskt. Psykisk ohälsa. Ja, hur som helst, nu sitter vi här och den här podden som vi poddar idag, den handlar ju faktiskt väldigt mycket om, också om psykologi.
Ja, alltid. Ja,
det var mer familjen förut, nu är vi mer inne på orsak och verkan. Och lite vad som är vad, tycker jag, är det inte så?
Jo, det är det ju. Men sen är ju vi en samtidskommenterande podd. Alltså vi är ju i grund och botten journalister, du och jag. Och vi har ett enormt intresse för vad som händer och sker i kring oss. Och det är väl också det jag har mest utav i min vänskap med dig faktiskt. Jag satt och funderade över det. Jag och Sofia, hon är ju också sjukt så här, analyserande människa. Min kompis som jag har hästyoga tillsammans med. Hon är yogainstruktör men också journalist. Och vi konstaterade det att så här, ju äldre vi blir, desto mer bygger vänskap på gemensamma intressen. Och det är inte så konstigt att man blir liksom jättebra kompis med sina kollegor till exempel. För att man oftast arbetar med någonting som man är intresserad av i de bästa av världar. Och då delar man ju en liksom väldigt stor intressesfär med varandra. Och det är, du och jag blev ju kompisar i vuxen ålder, men det är ju faktiskt, tror jag, så här, fundamentet i vår vänskap, att vi har ett samma så här, nyfikenhet på omvärlden och har ett ständigt behov av att hela tiden diskutera, scanna, debriefa, vad har hänt den här veckan? Och det är högt och det är lågt och det är allt ifrån liksom skjutningar till skvaller om
Dominika Persinski. Ja,
verkligen.
Och men det var lite roligt, eller det var inte alls så, det var jätteroligt. Men du vet ju att jag går där på The House då och gör stegen. Nu kunde jag inte det den här gången. Ja, för att vi skulle jobba. Och då när jag var där förra gången så sa Sandra någonting till mig som jag nästan på trill av stolen.
Vi kan väl säga så här, för nytillkomna lyssnare. Så The House är alltså ett behandlingshem som man kan åka till eller göra öppenvårdsbehandling för antingen alkohol- och drogmissbruk eller för sitt medberoende. Och du har nu tagit en ny vända i medberoende till frisknandet kan man säga. Och gör då ett 12-stegsarbete tillsammans med Sandra på The House. Eller?
Precis. Och det är ganska omtumlande såklart. För att det är mycket av det som jag har byggt upp och tänkt som är min, liksom, min vuxna barn och mitt anhörigskap som hon på ett liksom ganska så här, bonförnuftigt sätt sticker hål på.
Mm.
Och det här stör ju mig då att jag inte kan liksom, snurra och vrida det här intellektuellt för att hon, hon tycker inte att det behövs.
Mm.
Och då sa hon så här, vet du, får jag bara be, du ska inte kunna sluta läsa bara några veckor. Jag bara säger nej, nu läste jag precis den här, jag lyssnade på den här forskningen och det här var liksom en avhandling jag hörde. Och där hörde jag på YouTube, hon bara, du kanske bara inte ska hålla på och analysera och liksom intellektualisera allting. Utan så här, skit i att bara läsa en vecka. Jag bara säger, jaha, nej. Så bara tänka hur mycket jag ändå lägger ner tid på det som jag tycker är intressant.
Mm.
Det som jag vill vara allmänbildad på. Sen kanske jag liksom inte vet så mycket om så här, inte vet jag, vad en liksom ett köksredskap är. Men just det som jag är intresserad av, det är jag extremt intresserad av. Men jag insåg också att jag gömmer mig och liksom, att jag gömmer mig bakom den där fasaden. Mm. Att jag hela tiden vill hitta en förklaring till att jag känner på ett visst sätt. Och hon återkom också till, jag tog upp den här krönikan med Hanna Hellquist, du vet. Som handlade om att hon skrev, så jag fattar inte hur ni kan vilja ligga med era män.
Mm.
Dessa liksom patetiska fejkfeminister som liksom bara ska ta allt limelight och gladeligen se på när ni sakta men säkert går under av liksom trötthet och utmattning.
Mm.
Då skrev jag sen till henne att de får inte ligga så mycket. Mm. Då pratar de om den där krönikan och då kom jag på en grej som många av mina väninnor gör. Att man ändå tar på sig andras skit och ansvar. Att jag bara säger, ja men det är också svårt för dem och så här, och man är ju så, kvinnor är ju så. Hon bara, gud vad du är hård mot dig själv. Du är så hård mot dig själv. Allting i ditt liv, vad du gör, dina barn, hur du har liksom varit. Så här, tänk istället på vad du har. Dina barn verkar vara fantastiska. Du har ändå liksom gjort karriär, du har massa fina vänner. Ni kvinnor är så hårda mot sig själva.
Mm.
Och jag har gått och tänkt lite på det där och liksom haft den där lilla så här tentacken uppe när jag har träffat kvinnor den här veckan. Och nu är jag inne på ett sånt mission. Jag bara ser det överallt. Jag bara, nej, det var inte ditt ansvar att han gjorde det där. Utan han är en trygg man, eller om han inte är en trygg man när han är 50 plus, då är inte det heller ditt ansvar. Du behöver inte egoboosta honom. Han får klara av att känna sig trygg själv. Och det är ju den här jobbiga insikten, tycker jag, just med det här romantiserandet av allting, av relationer, av kärlek, av ditten och datten, att man då har fått iförlivat i sig att någon annan ska göra en lycklig.
Mm.
Eller att någon annan ska ta ansvar för att man ska må bra eller bli fullfylld eller hiten ditan. När man väl accepterar och inser så här, det är ditt ansvar.
Mm.
Då får ju världen en helt annan dimension.
Men ofta så landar ju vi landar faktiskt ofta, du och jag, i diskussioner om huruvida man har en egen vilja.
Ja.
Och huruvida man har någon förmåga att välja sitt liv.
Ja.
Och att skapa sitt eget liv.
Mm.
Och liksom, det här är ju egentligen en politisk... Det finns ju en politisk botten i den diskussionen. Det är ju förstås en filosofisk diskussion också. Liksom, har vi en fri vilja eller är vi bara påverkade av en jävla massa olika faktorer som gör att vi tror att vi vill olika saker? Sen tänker jag så här, för på det temat känner jag så starkt att jag behöver prata med dig. Karin Pettersson, Aftonbladet ledarskribent, skrev en text angående den nya dokumentären som har kommit om Bianca Ingrosso.
Mm.
Rubriken är Akta er för Bianca eller något sånt där. Akta er för Bianca.
Akta för Biancas drömmar eller något sånt där.
Mm. Mm. Vilket ju är liksom ganska hårt satt rubrik på en ung tjej.
Mm.
Men samtidigt inte. Därför att jag lyssnade sen också på Amy och Fanna. En podd som jag tycker mycket om. Men återigen så får jag höra det här liksom genusperspektivet. Alltså det feministiska perspektivet. För de tyckte liksom att Karin Pettersson kunde hålla käften i stort sett, därför att Bianca minsann är ett offer för patriarkatet. Det är därför hon är ätstörd, säljer smink istället för liksom någon annan lite mer eterisk produkt och ägnar sig bara åt utseende och så vidare. Så att hon är då ett offer. Och jag känner så starkt att så här, jag kan inte köpa den analysen.
Nej, inte jag heller för fem
jag
öre.
Jag kan inte det. För ja, hon är ung fortfarande. Men det händer någonting när 10 millar trillar in på bankboken. Då kan man inte längre skylla på att man är ett offer. För du har ingen som helst anledning att traska patriarkatets eller kapitalismens ärenden längre.
Du behöver ju inte
det. Nu har du liksom ett fritt ekonomiskt val i alla fall. Att säga till dig själv att jag tänker inte bidra mer till den här utseendehetsen. Jag tänker inte bidra mer till att liksom sabba unga kvinnors självbild. Jag tänker inte bidra till att förstöra livet för en jävla massa unga. Så. Och jag vill inte mena att Bianca förstör livet. Det tycker jag också är för hårt. För då tycker jag också att man som förälder kan fostra sina barn till att så här, nej, det här kommer du inte bli lycklig av, att köpa ett Kaja Rouge eller banta dig själv till liksom vansinne. Det kommer inte leda till lycka. Liksom. Så jag har nog ändå en jävligt stark tilltro till människans eget ansvar och förmåga till att välja annorlunda och stå emot onda krafter. För det jag tycker också med den här feministiska världsbilden, den handlar ju om att man vill då förbjuda så jävla mycket som då alla de här budskapen som pumpas på oss, de ska liksom förbjudas på något sätt. Det ska inte finnas något ondska, det ska inte finnas våld, det ska inte finnas manligt förtryck och det ska inte finnas, ja men kapitalism helt enkelt. Allt det kan man då lagstifta bort på olika sätt för att vi då ska kunna leva ett lyckligare och mer sant och sunt liv. Men jag tänker så här, det finns ondska kring människor alltid. Det kommer alltid att existera, antingen i liksom kapitalismens förklädnad eller i någon annan typ av förklädnad, så dyker den upp där.
Mm.
Och vår uppgift som människor är att kunna identifiera den och hålla den stången. Det är som debatten om alkoholens vara eller icke vara. Ska man få sälja det fritt eller ska man inte få göra det? Ska vi förbjuda den?
Mm.
Är det liksom noll tolerans för alkoholförsäljning? Tror vi att det är det som ska liksom göra människor mindre beroende av alkohol? Jag tror inte på det.
Det tror inte jag heller på. Jag tror att vi måste liksom... Det är tryggt för oss att skylla på samhället.
Mm.
Liksom, vad ska man säga? Både synliga liksom, gifter och de som så här, gifterna som finns under marken. Men jag håller faktiskt med dig. Problemet tror jag att när man kommer från den världen som Bianca kommer och den generationen hon är, så är jag inte säker på att man tänker att man har ett ansvar.
Eller läst en studie på liksom hur pass mycket psykisk ohälsa faktiskt är kopplat till exempel Instagram-scrollande och så vidare. Det kommer ju liksom massor med nya studier som visar på att unga kvinnor idag mår jävligt mycket sämre än vad de gjorde för 20 år sedan. Och det går ganska tydligt att koppla det till sociala medier.
Ja.
Mm. Det uppger i alla fall barn och unga själva.
Ja, jag vet. Men jag läste en väldigt intressant artikel i Filter häromdagen där man återkom till det här att den vanliga psykiska ohälsan tar plats, utrymme och medel av de som är riktigt psykiskt sjuka. De som är riktigt, riktigt dåliga. De som liksom dör av sin sjukdom.
Mm.
Att det som kanske var när vi var yngre, som var, ja, men som vi pratade om den mentaliteten, du får skylla dig själv om du blir biten av hund eller om du blir liksom våldtagen eller om någon blottare kommer eller liksom någon lärare klappar till dig för att du har gjort någonting så här. Ja, men då skulle du inte ha gjort det där då. Men då skulle du inte satt ut foten där när lillkäcken låg och var sugen på din fot där när vi kollade på Dallas. Att det var väldigt mycket den skyll dig själv-mentaliteten.
Mm.
Liksom, kom inte hit och tjabba. Men det är ingen synd om dig.
Mm.
Ah, nu har Anders gjort slut med mig och det var Uffe och det var Kenta och man lipade hit och dit. Och mamma var så här, ja, det är sorgligt. Men Uffe då, var inte han härlig? Alltså liksom, att jag fick något, vi fick något alternativ att säga this is, was not the end of the road på något sätt.
Mm.
Jag kan fatta det där när Instagram finns och tycker det ska vara helt vedervärdigt som man ser liksom kända par, det var slut en vecka och sen står de där på något event och säger, så lycklig att jag träffade Kulimani, nu ska vi laga mat tillsammans, så han är så het, lyckan som blev, man bara vilken förnedring. Och innan så var det så här, då kanske det var på någon fest i radhusområdet eller liksom på Sofie Ros trabana, men här är det så här, du är i hela världens blickfång, du är i cyklopens öga 24/7. Så jag tycker också att det är svårt det där. Cissi Wallin skrev ju en grej också om Bianca idag. Som jag också tyckte var lite hårt. Jag känner så här, ibland så blir det så fritt fram att mobba vissa människor. Och då är Cissis rubrik, hon kommer krascha i sommar.
Mm-hmm.
Ja, för då har ju Bianca pratat om att hon ska gå hem till sin lägenhet. Det här skriver hon på sin blogg då. Mitt hem glänser, jag ska gå hem till min lägenhet. And I fucking love it. Jag är så happy, jag suktar inte efter något. Jag jagar inte efter något, jag bara är. Jag är så genuint pirrig konstant, alltså konstant. Jag somnade 7 morse, för jag kunde inte sova på hela natten. Vaknade 8 och jag är absolut inte trött. För jag är så pirrig och så kär i mitt liv.
Mm.
Och då menar hon på så här, efter att Cissi säger hon kommer krascha i sommar för hon själv har haft utmattningssyndrom då. Och hon har börjat intressera sig för hjärnan och man kan liksom gasa i tillvaro om man tror det. Men hon skriver om ett fenomen som jag tycker känns väldigt aktuellt. Och även inför sommaren kanske lite mer aktuellt. Att så här, den här kraschkursen, som liksom håsas och promotas för kvinnor.
Mm.
Alltså, ju mer du gasar, ju mer du kör på, vare sig du är 20 eller 65, det premieras. You go, det är ungefär som en mobb. Som bara är så här, gud, kvinnor, de kan det mycket som helst. De kan göra karriär, de kan föda massa barn. De är snygga, de tränar, de är liksom i Marbella, bla bla bla. Och att det är ingen som tar bladet från munnen och säger, men det där kommer ju inte funka. Du sov, du är manisk.
Mm.
Liksom, det är som att jag låg vaken natt för att det var lite fullmåne, hade så mycket tankar. Det är inte för att jag är glad. Men det kan man ju förvilla, för jag gick ut och plockade lite sirener. Men det är en inre stress som gör att hjärnan koka loss. Och då tror jag så här, att den här generationen då, apropå ansvar, det blir så här, de tar inte sitt ansvar å ena sidan, och vi som är en äldre generation tar inte heller vårt ansvar och säger så här, gumman, ta det lugnt nu, du är jätteduktig, men förstår du? Så jag tycker så här, alla är inne i det här liksom, vad ska man säga, crash promotion på något sätt. Vi kör tills vi stupar typ. Siste man, vi ska ändå leva så kort tid och gud.
Men Bianca är väl själva liksom symbolen för kapitalismen, skulle jag säga.
Aha,
så här, att sälja grej med tjej, check.
Aha.
Alltså ingen säljer grej med tjej så mycket som Bianca.
Nej.
Det är också ung tjej. Alltså man projicerar produkter på en väldigt, väldigt så här, snygg, ung, vacker, smal kvinnas kropp och ansikte. Mm. Och det har hon ju själv, och det är ju där man menar liksom att så här, ja, men hon är bara en stackars offer för patriarkatet. Så här. Ja, men Bianca är också uppvuxen i en tid när till och med unga människor har fått detta, vad ska man säga...
Med modersmjölken.
Ja, men den här kunskapen fanns ju inte riktigt på vår tid. Men nu tror jag till och med att Bianca har fått höra liksom om patriarkatet redan liksom när hon gick i femman.
Ja, det är klart.
Att man vet om det och att man har möjlighet att välja en annan stig, ett annat ID om man känner för det. Det är ju som när man går liksom, har artistdrömmar. Antingen så kör man liksom indie och slår sig in från sidan och liksom skapar sig någon form av så här konstnärs identitet liksom, går in i ett helt annat fält av musicerandet. Eller så går jag på att bli liksom idolstjärna. Det är klart att det finns ett val där. För att unga människor gör ju ständigt det valet. Och jag tror inte det bara har att göra med huruvida man är snygg eller ful, tjock eller smal. Alltså det är ändå någon så här, vad är jag sugen på? Tjäna jättemycket pengar och bli miljardär, eller typ bli liksom, få jättemycket kulturellt kapital. Det är liksom det är det valet man har. Och hon var mer sugen på pengar, helt klart. Det är väl det liksom vänstern hånar Bianca för. Och tycker liksom att så här, you did it, du valde själv. Då kommer vi alltid att kunna mobba dig och skälla på dig.
Men om vi själva får chansen att köpa den här bostadsrätten, då gör vi det. Så att jag tycker att det är sånt jävla hyckleri hela tiden. Det är så otroligt hyckleri liksom. Så att jag...
För jag menar, det är också så här, jag blir också rätt trött på att så här, fritt fram och hata Bianca. Nej, 90% av allt som Bianca får består av hyllningsrop.
Av gudadyrkan.
Av gudadyrkan. Mm. Flickor som är avundsjuka vill se ut som hon och kan ges uttryck då i någon typ av så här hat, men det är liksom på stalkernivå, besatthet, plus att det bara regnar ju pengar över henne. Så nej, det är inte så mycket hat som man vill få att framstå. Sen tror jag man upplever det precis som den här studien som vi hänvisade till förra podden, att liksom en motgång upplever vi som otroligt mycket värre än framgång. Så hon, den här framgången, hon bara vant sig vid, och sen så kommer det något litet så här hat, då blåses det upp liksom och blir övergjordigt stort för henne. För det var något citat där i en intervju med DN, så här, det är fritt fram att hata om man kommer från familjen Wahlgren. Jag skulle säga tvärtom, det är tydligen fritt fram att bli liksom miljardär när man har Wahlgren som efternamn. Alla de här ungarna är råprivilegierade och har liksom enorm framgång, både ekonomiskt och alltså så här, talangmässigt. Och det är ingen snack om saken. Alla har ju liksom medfödd talang som de har kunnat lyckas förvalta också. Mm. Men jag menar, att laga mat. Nej, Benjamin Ingrosso är inte bättre på det än någon annan liksom, 16-åring. Utan han heter Wahlgren Ingrosso i efternamn. Och då får han göra det och får liksom extremt mycket kärlek och pengar för det. Så att både och. Och liksom, jag tänker också på
du, vi pratade om det där med liksom, du, eller vi båda tänkte det med Charles. Så att det är så här, sluta knäll för fan. Nej men jag bara såhär, liksom, jag vill bara gå dit och knäppa någon på näsan. Ja. Typ såhär. Ska vi sitta här med kröningen? Nej, nu orkar inte jag skriva. Nu blev det någonting med bläcket.
Att det är såhär, då?
Ja, det är
så känner jag med Bianca också. Stäng ner Instagram.
Ja.
Stäng ner YouTube. Mm. Alltså, det, nej, du behöver inte göra det här.
Nej.
Du kan säga, nej tack, jag vill bli sjuksköterska istället.
Men jag förstår den där känslan lite som idrottsmän pratar om. Att man har, liksom, man har tränat, det är dopamin, det är endorfiner. Det är liksom ditt enda, det är tävling. Och sen bara säga, okej Leffe, nu ska du sälja dammsugarstycken, munstycken. Mm. Du och Brolin, käka lite glass också. Att man så här, det där kan man ju känna igen, bara man haft en föreläsning, bara man har poddat är man ju uppe liksom. Mm. Och sen blir man utskiten och säger, jaha, var det inte mer nu då? Okej, nähä. Att liksom leva i det som också Carola gjort, att alltid ha från så tidig ålder ett entourage.
Mm.
Människor som, så att man är en jävla kunglighet. Mm. Det är så här, det är Marie Anto fucking Nett.
Du blir aldrig ifrågasatt.
Man har kompisar som liksom man har anställt så att de är liksom beroende av, alla är i en beroende position och då får man bara jag säger det. Så man är ju fysiskt heller aldrig för sig själv.
Nej.
Så då, det kan jag känna igen mig liksom, när man var yngre och sen så hade man kompis hela tiden, så plötsligt så var det så här, men vi ska ut till landet med mamma och pappa. Jag var så här, nej, men vad ska jag göra? Men ska jag sitta i den här tvåan på Södersöjde själv? Det blev liksom som att allting, så väggarna bara kom närmare och närmare för att man var så ovan vid att vara med sig själv.
Mm.
Så att det är liksom, det är så svårt för henne på så många sätt. Men vi måste ändå säga tillsammans i en tvåhörad kör. Det är inte synd om någon Wahlgren Ingrosso.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. So.
Förra podden avslutade vi snabbt med att liksom i förbifarten bara så här, nämna att Tina Turner hade gått bort. Och du sa så här, jag ska titta på dokumentären om henne. Och jag fick starkt sug då efter den. Och stegade hem och drog på den. Faktiskt direkt efter podden så låg jag, efter jag hade sänt Karlavagnen, och tittade på dokumentären som nu finns på SVT. Jag kan varmt rekommendera den. Den är liksom så jävla fascinerande. För här har vi en kvinna som det verkligen har varit synd om. på så jävla många olika sätt som verkligen har fått smaka på patriarkatets våld, på liksom klassamhällets våld, på rasism, alltså alla sexism, typ av strukturellt förtryck har drabbat denna kvinna.
Hon har fått liksom en dos av allt som
av
finns.
Allt liksom, och hon har ändå som en fucking force of nature bara liksom tagit sig upp, slagit sig fram med en helt sjuk talang, måste man säga, och viljestyrka, så har hon ändå tagit sig till toppen. Alltså det är helt bizarrt hur hon alltså kommer bokstavligen från ett föräldrahem, alltså en ursprungsfamilj som är bomullsplockare på en arrendatorgård. Hennes mamma är liksom känslomässigt frånvarande och helt vidrig, och pappan är också känslomässigt frånvarande och våldsam. Båda föräldrarna bestämmer sig bara för att dra när hon är liten. Så hon får klara sig själv tillsammans med sina syskon och sin kusin i det här riktigt skabbiga lilla liksom torftiga huset i amerikanska södern med bomullsfälten där utanför. Och det enda som finns, det heter Nutbush, tror jag den hette, den här lilla hålan. Det är en gospelkör i en kyrka, i en baptistkyrka, där hon får sjunga liksom. Då liksom går på en spelning och hittar Ike Turner i en orkester. Och Ike Turner figurerar som hennes mentor. Alltså han upptäcker hennes röst och på något sätt förvaltar den och får henne att utveckla sin talang. Och sen slår han liksom klorna i henne när han förstår att publiken vill ha henne, att hon har en extraordinär gåva och att han liksom kommer fördubbla sin framgång.
Jajamän, med henne. Men det känns ju som att initialt så tänker han så här: okej, jag hittar ett sound för brudar.
Mm.
Och sen så liksom så avverkar jag bara en efter en. Så börjar med den här Tina då. Och sen så liksom ser han ju på publiken att så det här, hon förtrollar ju alla. Det är något speciellt. Och då bara riktigt obehaglig snubbe alltså. Fan.
Riktigt obehaglig. Och liksom, vi ska inte älta exakt allt som händer i deras relation, för det vet redan alla i stort sett. För det är också en del av hur kapitalismen drabbar henne, vilket jag tycker är så jävla snyggt beskrivet i den här dokumentären, att känslor säljer. Så när hon äntligen förmår lämna Ike Turner så har hon liksom inget liv. Alltså hon får hanka sig fram som någon slags så här turnerande, gå runt och så här dansa och sjunga covers på så här små barer och så liksom. Hon blir inte alls, jag trodde ju liksom att hon bara lämnade honom och sen
direkt,
blev
liksom,
what's love got to do with it direkt. Mm. Men det är många år där hon lever på så här ruinens brant och inte vet vad hon ska ta vägen liksom, hur hon ska försörja sig och bara hankar sig fram. Men en manager då råder henne att gå ut och tala ut om det våld som han har utsatt henne för. Så i en intervju med, jag minns inte exakt vilken tidning det är, så får hon utrymme att berätta den här historien. Och det här är ju hur kapitalismen funkar. Liksom, att så här, det här är en oberättad historia. De vet att de kommer sälja en jävla massa X. Alltså motsvarigheten till klick. Vilket de ju också gör. Och helt plötsligt så blir hon liksom den första offentliga artisten som berättar öppet om någonting som väldigt, väldigt många kvinnor är med om. Mm. Det vill säga att bli misshandlade av sina män. Så hon blir så här första ansiktet utåt för våld i hemmet på något sätt. Vilket hon överhuvudtaget var helt ointresserad av att figurera öppet med. Hon ville inte det. Det låg liksom inte i hennes intresse. Framförallt för att det var så jävla traumatiserande för henne.
Det pågick ju i 20 år.
Ja, i 17 år var de gifta. Och han slog ju alltså henne sönder och samman. Alltså hon var ju med om flera nära döden upplevelser i det våld han utsatte henne för. Och hon var så rädd för att lämna honom så att hon inte vågade göra det helt enkelt.
Mm.
Och inte förmådde lämna honom av rädsla för att bli mördad. Liksom.
Men det fanns ju inget liksom samhälleligt intresse då, inte sett mycket nu heller. Men då var det ju verkligen att man bakom lyckta dörrar fick bete sig lite hur man ville mot kvinnor.
Definitivt, man fick det var ju den tiden.
Ja, hon, så fram till 60-talet man ju våldta sin fru i Sverige. Bara man var i sängen.
Ja, och i USA fanns det liksom ingen diskussion om det här.
Och en svart kvinna också. Så ja. Ja, nej, whatever. Ja. Nu, bara, så hon får plåstras lite och liksom sminka över lite så kör vi på bara.
Men därför blir hon liksom symbolen för ett paradigmskifte på något sätt. Att det blir liksom en stark motrörelse och hon går plötsligt helt ofrivilligt i bräschen för det på något sätt.
Jag tycker det är så himla himla svårt, för du och jag har ju pratat om det där, att man på något sätt luras till att man gör en god gärning, att man måste ta, det var någon som sa det till mig om dagen, du måste ju leva autentiskt nära det du pratar om, så du måste ju ta en för teamet. Och jag säger, ja men det var en liten offentlig tillställning, jag säger hej, och först så slickade jag i mig så och jag fick ta en för teamet och säger jag står där på barrikaderna för alla kvinnor och säger oj, en smäll från höger, en från vänster. Så här, jag står kvar för att alla andra ska slippa. Så tänkte jag, fuck it, jag vill inte det. Mm. Nej, jag liksom, det som du säger, som Tina Turner sa. Att här, det var någon som liksom fick mig att tro att det här var avgörande för mitt liv.
Mm.
Och för henne var det ju i och för sig det, för att hon var den första.
Ja, och det bidrog ju sen till hennes enorma framgång.
Ja.
Alltså, hon fick ju så mycket kärlek, hon fick så mycket igenkännande.
Låta till det, liksom. Mark Knopfler, ska jag med private dancer.
Ja, men människor som liksom tackade henne för sitt liv i stort sett.
Ja.
För att hon gick ut och var offentlig med den här berättelsen. Men för hennes egen del så innebar det här bara att hon fick återuppleva sitt liksom sitt livs värsta år gång på gång. Alltså en sån jävla mardröm.
Måndag hela veckan.
Att det är så här, måndag hela veckan. Varje gång hon gör en intervju så är det liksom frågor om Ike Turners våld. På vilket sätt slog han dig? Vilken var den värsta? Nej, men det är liksom också helt sinnessjukt. Jag tror och vill inbilla mig att journalister har lite liksom bättre koll på den här typen av så här förnedringsmaterial eller vad man ska säga. Så det här känsloknarkandet som vi har ägnat oss åt och älskat. Och
men Diana liksom är ju också ett väldigt typiskt exakt exemplar.
Nej men gud, nu har du varit öppen med den här misshandelshistorien och då är det din eviga livsdom att du ska få älta detta, prata om detta, tala ut om det i liksom internationell press livet ut.
Aldrig varit med om en man som har behövt göra det.
Så för Tina Turner, när man ser den här dokumentären, så förstår man att liksom livet med Ike var nästan bättre än livet efter Ike. Därför att hon är liksom helt fången i offerrollen. Ingen annan är, alltså ingenting annat om henne är intressant.
Nej.
Förutom hur hårt slagen hon. Vi kan lyssna lite grann på vad hon säger när hon sitter på premiären av What's Love Got To Do With It, alltså filmen om hennes liv, som spelas av Angela, där huvudrollen spelas av Angela Bassett, och den gör då det är en premiär som äger rum på Venedigs filmfestival.
That was a freedom that I didn't have. You're like a bird that gets out of a cage. I was excited about singing a different type of song. I was excited about getting out of the studio on my own.
Nej, men så här, hon försöker komma undan. Liksom, jag bara ser henne framför mig i en fängelsecell, du vet. Man försöker ta sig ut. Det är så här, ja, men nu är det bara liksom några dagar kvar till så här, nyckeln öppnas och du får gå ut i solen och så här, du får leva ett fritt liv. Hon är en fånge i hela sin historia. Och det som hon själv säger, jag gick såklart vidare, men mot vad liksom? Jag har väl aldrig varit lycklig. Hennes söner liksom gick bort före henne, det var självmord. Det blev liksom aldrig bra någonting. Och ändå så framstod det som att hon vore liksom Mad Max. Den heta kvinnan som var föregångare till krabbdansen för Loreen. Hon umgicks med alla, hon sjunger med, hon har en röst, hon har liksom en scen, hon är så här, hon är en fucking gudinna.
Mm. Någonting och, dock som jag tycker var så otroligt härligt med den här dokumentären. Det kan handla om att jag kanske håller på att gå in i någon typ av så åldrande kris. Men det sjuka är att hon är alltså 44 år när What's Love Got To Do With It, när den kommer ut. Hon är betraktad, alltså på den tiden var det ju också så här,
rockmormor.
Ännu mycket större, alltså det var ju rockmormor och så inåt helvete. Det var ju fullt otänkbart också att så här, det är en svart kvinna, hon ska sjunga liksom vit musik.
Har
hon
korta kjolar.
Hon har korta kjolar, hon vägrar liksom så här, köra någon asexuell look, utan hon ska liksom så här, fullständigt osa sexuellt kapital. Nej, men det är så jävla roligt. Och hon träffar ju då sitt livs kärlek när hon är 47.
Oj då.
Ja, och det är också, men det är ju så jävla coolt ändå att hon bara säger, nej men jag får bara köra på. Det här är det enda jag kan, det här är det enda jag liksom har gjort i hela mitt liv sedan jag var 17 år. Nej, men jag kör på. Och hon får den här jävla världsframgången, arena rockmormor.
Finns ingen som har sålt så många biljetter som hon har gjort.
Nej.
Tänk att vi aldrig var på henne.
Jag var på henne.
Var du?
Ja, gud. Min pappa tog med mig på henne.
Bra, Tuffe.
Yes.
Var var du någonstans? På Göteborg?
Nej, det var på stadion tror jag, eller Globen.
Wow, och hur tyckte du att det var då?
Underbart. Hon var ju så cool.
Ja, och det är det jag menar. Därför tror jag att jag är lite svårt på den här arenarocken nu. För att det ska vara så himla visuellt. Man liksom står och gapar, man vet inte. Hon var ju bara så fram och tillbaka som en liten så här skuddmissil med sin liksom krabbdans. Och så sjöng hon bara. Liksom, det var så tillräckligt.
Ja,
för att hennes energier var så där att liksom...
Ja, men det var liksom helt utomjordisk energi i allt hon tog sig för. Och det, jag tänkte på det också så här. Hon framförde ju inte sina egna låtar. Allting var ju covers.
Ja, eller skrivna var, av andra.
Ja, skrivna av andra människor. Men jag menar, What's Love Got To Do With It? Hörde du originalet med en engelsk-brittisk popgrupp som skulle ha den låten? Lyssna lite grann här. Nej, men alltså, det är så roligt, Anna. Har du inte hört det?
Nej!
Det är några såhär, what's love? Med såhär lite reggaetoner. Det är liksom en helt annan låt. Så att allt hon rörde vid och framförde blev ju hon. Mm. Alltså hon har en sån omissigenkännlig röst och sån energi som bara gör allt till hennes på något sätt.
Kondolianserna som skrevs då, som alltid förskrivs lite för som hade varit sjuk länge. Hon var ju på väg att avsluta sitt liv i Schweiz.
På en egen maskin, eller?
Ja, på en dödsklinik. Men sen så hon fick testa någon ny medicin eller liksom stamceller och så då liksom körde hon på några år till. Men då är det så kul att liksom kvinnor bara hyllar henne förutsättningslöst, liksom förbehållslöst. De är så här, du har liksom gjort så mycket för mig i mitt liv, du har inspirerat mig, jag har inte fattat det nu när jag kommer ihåg när jag lyssnar på den här bla bla. Medan liksom många männen skrev så här, det var politiskt. Du fick ta en för teamet bra. De vill liksom, de vet inte hur de ska hylla henne. De bara säger, okej, formulär 1 då. Politik, va? Och så här, soundet är ju lite daterat och så här. Jag bara, hell no.
Nej.
Du vet, jag älskar all hennes musik. Jag vet inte hur många gånger jag har stått och sjungit.
Tina Turner afton.
Ja, till Private Nancy. Jag älskar det. Och det är Mark Knopfler som har skrivit den.
Ja, det är inte klart.
Va? Jag tycker så här, nej, det är inte daterat överhuvudtaget. Allt hon har gjort är liksom tidlöst, tycker jag. Och det beror mycket på den där bizarra rösten. Jag kan liksom inte jämföra med något annat. För den är inte klockers. Den är också raspig.
Det är väldigt raspigt. Det är någonting väldigt så här, det känns som att hon kanske har någon så här liten lung emfysem som ligger där och skrapar.
Men du var ju återkommit till det där. Liksom, inte så, nu har jag inte hört dig säga det på ett tag. Men det var några år sedan du kände så här, nej, men nu orkar inte jag svara på en fråga till den där.
Alltså jag funderar ju mycket på det. Det var faktiskt det jag tänkte på och ville fråga dig om efter att jag såg den här dokumentären. Alltså både du och jag har ju valt att vara transparenta och öppna med vår bakgrund och vilka vi är och vad vi har med oss i vårt journalistiska värv. Alltså man brukar säga så här, Skriver du in dig själv i texten? Har du liksom en byline-bild som, där du syns? Alltså så här. Och det var ju något val jag gjorde 2009. Innan dess var jag ganska så anonym. Men så fick jag frågan om att börja blogga på Mama. Och insåg plötsligt att så här, nu blir jag någon. Alltså nu kommer jag behöva berätta vem jag är. Och jag tyckte jag såg en enorm jävla frihet i det. Att jag får bestämma hur jag ska uppfattas, hur jag ska läsas, hur jag ska tolkas. Jag kan ge svar på tal, jag har min egen röst. Så jävla befriande. Och det tycker jag med den här podden också. Och jag måste säga att det vi valde att vara transparenta med i Djävulsdansen, jag tycker att vi höll oss på precis rätt nivå. För det har jag aldrig mått dåligt över. Jag har aldrig känt att det på något sätt har tagit över mig eller att det är ett monster som får definiera hela mig. Eller
nej, jag håller med.
Utan jag bara känner så här, nej, men det är en del av mig och den har fått precis exakt det utrymme jag känner att det ska ha. Liksom. Men däremot så kan jag känna att med mammas död, där har jag liksom upplevt i alla fall kanske en liten smula av det som Tina Turner har fått uppleva. Alltså att få det värsta trauma som man någonsin har erfart slängt i ansiktet av okända människor som inte förstår att det här är liksom som att väcka PTSD-björnen som sover i mig varje gång man bara så här tar upp det i ett intervjusammanhang eller så. Där känner jag, alltså jag har brottat så mycket i så här, ska jag ens kommentera det? Orkar jag ens prata om det? Alltså när du och jag pratar om det, du är min vän. Vi sitter i samma rum och du och jag känner varandra. Jag vet att du kan ta emot mina känslor. Men att sitta med liksom en okänd för mig liksom journalist eller ja, men Alexander Pärleros var väl ingen journalist. Men det blir liksom, det vill jag aldrig mer göra.
Nej.
Förstår du?
Nej.
Det känner jag så här, det är att utsätta mig själv för våldshandling på något sätt. Självdestruktivitet. Och samtidigt så har jag liksom, jag har ju valt att en gång prata om det och då kan jag ju inte bara säga stopp! Eller det kanske jag kan.
Nu stannar vi här. För jag var på någon liksom liten tjejgroja här om veckan och sen så liksom fick jag ett sms av min kompis då, eftersom hon säger, nej men nu ångrar jag att jag sa det där. Jag bara säger, jaha, men varför då? Det var väl ingen som dömde dig. Vi vet ju alla hur det kan vara i relationer och det var vi väldigt tydliga med att man kan ändra sig om 2 veckor. Kanske du känner att han är toppen igen hit och dit. Liksom, om det inte är fara på taket. Liksom, vi var väl inga dömande människor. Mm. Förstår du? Det säger, du är trygg med oss. Liksom.
Mm.
Men om att man ändå kan få den där känslan att man, att det alltid ska vara att man ska dela allt. Det är ju
oversharing.
Ja, liksom. Det är ju liksom, tycker jag, en pandemi som har brett ut sig över liksom världens gränser de senaste åren. Och jag tänker på det flera gånger varje dag. Jag säger, varför säger jag det för? Nej, de behöver inte veta liksom att det är så med mitt barn eller min man eller min katt eller liksom min pulleoperation. Det är bara så här, inte som groder. Det är bara att jag tänker att jag måste overshare för att det måste väl du veta, för du delade ju något med mig. Att det blir nästan som så här viskleken, att så här, man bara säger grejer för att man ska visa att du har mitt fulla stöd. Du har mitt förtroende. Jag skulle aldrig säga någonting utanför den här gruppen. Men så säger man någonting och så man känner så här, nej men jag kanske inte, det kanske var för tidigt för mig att berätta här just nu. Så bara, nej, säg du är trygg med oss. Jo, men jag är ju inte ens trygg med mig själv i de här känslorna. Och det är det som jag tror, när vi gjorde Djävulsdansen hade vi SVT som backade oss. Hade vi gjort det på Femman, förlåt. Eller liksom kanske någon radiokanal. Ja, och vi blev ju irriterade några gånger på vår älskade producent då.
För att hon var så mån om vår integritet. Och var såhär, nej, vi skriver bort det där, vi tar det igen.
Vi bara, men okej, kan vi inte bara ta en glass nu? Typ. Alltså, nu är det här bra. Och vi fick verkligen känna efter och vi fick spika det själva och vi fick titta på det. Det var liksom en avvägning som gjorde också att vi växte in i lite som att vi faktiskt gick och var gravida i typ 9 månader.
Men det var det verkligen.
Ja, och jag tänker, det som pågår nu mycket i sociala medier, Vilket gör att man då ska vara redaktör, man ska vara stylist, man ska vara liksom politisk, man ska vara moralisk. Man ska liksom ta ansvar för ett helt jävla mediehus med en bild på Instagram.
När jag tänker på vår podd, alltså jag har aldrig känt så här, det här var oversharing, varför sa jag det där? Faktiskt inte om någonting.
Nej, okay.
Därför att vi har möjlighet att varje vecka fylla på bilden om oss själva. Alltså vi är inte bara en dysfunktionell barndom. Eller vi är inte bara, jag är inte bara min mammas självmord eller liksom självmordsöverlevare. Utan jag får vara allt annat också som vi är. Men det är just i intervjusammanhang, och det har ju att göra med att vi är ju själva journalister. Alltså när vi gör research, då läser vi redan publicerade texter. Så det är därför ofta blir en återupprepning av redan berättat material. Alltså som med Tina Turner, att så här, det enda hon får prata om är Ikes våld. Istället för att fråga liksom, hur gör du när du skriver en låt? Hur har det varit att vara mamma samtidigt som man har fostrat två? Alltså det finns ju tusen andra grejer som man vill fråga.
Ja, vilka politiska frågor är viktiga för dig?
Ja, hur tränar du för att hålla dig så fit? Alltså, det finns ju så
det vill jag veta. Ja, jag vill veta. Hur dansar du med de där klackarna på scenen?
Ja, säg det bara. Sen läste jag också liksom att hennes njursvikt som hon ju dog av, eller hon fick ju njure av sin make, berodde på att hon ignorerade att hon hade högt blodtryck till följd av hög stress förstås. I så många år. Hon bara sket i det. Alltså, alla sådana saker vill man prata med henne om. Det finns så jävla mycket som man känner att man har missat att fråga Tina Turner om, för att man har gjort lat research. Eller bara helt och hållet så här grottat in sig på den här idén om att det här är det enda som kommer få klick. Hur jävla brutalt misshandlad hon har blivit och på vilka sätt. Ja, det här är sjukt spännande, tänker jag. Jag tycker att, har du någon gång ångrat att du har varit transparent kring något ämne? Är det något du känner så här, nej, jag vill inte prata om min fittoperation en gång till. Jag vill inte snacka om min ex-mans typ drogfylla. Jag vill inte snacka om min, alltså vad det nu kan vara.
Det som handlar liksom om mig själv och ja, men, som jag sa då, förlossningsskadan och det som jag ändå känner så här, där tar jag ju bokstavligen en för teamet.
Verkligen.
Ja, där handlar det om att jag på riktigt hjälper kvinnor där ute som ett, inte vågar fråga eller söka hjälp, två, som har vågat fråga och sökt hjälp men bara blir behandlad som skit och sagt att det där är så det ska vara. Alltså där man så här, cementerar att så, här, så blir det för dig som är kvinna. Det får du bara ta. Sen att snubbarna kan pippa på tills de är 81 och liksom ligga med yngre brudar och liksom ska viagra så fort liksom man får lite vinballe. Det är en helt annan femma. Så där har jag bara känt så här, hell yeah. Det har känts så himla bra och inte så här, hehe, och nu ska jag kanske gå ut och dejta någon ska veta om. Nej, liksom ingenting sånt. Det har bara varit så här, okej, du hör av dig. Du bara skickar en video där du gråter nu, så sökte jag hjälp igen och mitt liv har fått ny mening. Jag inser att det är en fråga som är mycket större än vad samhället vill erkänna. Liksom. Och att vi själva kanske inte förstår, som jag tänkte på alla den här liksom, ja, men, antidepressiva, ADHD-medicinen, känslor som ska tryckas ner, toppar och dalar som ska bort, hur det påverkar vår relation.
Ja, men där måste jag ändå säga att du har visat sunt liksom,
bara där.
Egenvård. Nej, men vet du, jag tänker när du säger om ADHD-medicineringen, för jag vet ju att du fick din diagnos långt före du delade med dig om det offentligt. Och din medicinering, och har du ju inte heller liksom gått in på. Så där måste jag säga att du har visat jävligt sunt förnuft. Framförallt när det gäller att det måste få landa i dig innan du kan berätta om det.
Ja.
Det måste jag säga var ganska ovanligt för att vara dig. Eftersom du är så öppen och transparent med precis allting. Och det är som att du liksom inte skäms över någonting. Eller tänker att det på något sätt skulle kunna bita dig i svansen.
Nej, jag fattar.
Men där var du försiktig. Fanns det någon tanke bakom det?
Ja, men det gjorde det verkligen. Dels för att det drabbade mig mer än vad jag hade anat. Att liksom, att tänka tillbaka på mitt liv nu med nya informationer, om man ska säga. Men dels kommer jag ihåg det du pratar om med Tina Turner, och det är ju liksom, ja, men det är ju en historisk känsla att så här, jag menar, medierna och Instagram och sociala medier blir ju mer och mer liksom den, det är där vi får information idag. Så det är därför alla ska ha en åsikt. Man ifrågasätter inte ens varför man har en åsikt. Vilket också gör att så här, demokratin urvattnas ju på ett sätt när liksom starkast och snyggast röst på något sätt bestämmer vad som är rätt och riktigt. Det är ju inte längre de smartaste i samhället som liksom sätter riktlinjerna. Mm. Läste någon ny forskning att det är så här, det är inte längre de mest framgångsrika och de högst IQ och bäst jobb, utan det är de precis där under som har liksom mest pengar och nivåer. Det är de som sätter riktlinjer i samhället. Vilket gör att du nedgraderar ju samhället direkt. För att vissa människor måste få sitta på sina höga hästar. För att det är de människorna som är the fittest. Och det är de som ska se till att vi survive. Och då tänkte jag på det där att alla hela tiden ska ha en åsikt och vad det liksom till slut leder till. Ja, men till exempel, vi vill inte nämna några namn, men att kanske en ung tjej då har åsikter om någonting som hon kanske inte har landat i. Tänk till exempel ADHD-diagnos eller ätstörningar eller utseendehets, vad det handlar om. Och sen så har de jättemånga följare och så blir deras liksom åsikt en sanning.
Mm.
För att liksom, de rösterna som försöker ifrågasätta det eller på något sätt nyanserar det, de drunknar i kapitalismen, skönheten, ungdomen på något sätt. Om vi nu ska ta Bianca Ingrosso. Mm. Så det var väl det som jag tyckte hände med mitt ex. Inte liksom, ja men, XX. Ja.
Mm.
Att jag var som ett liksom läckande såll. Jag var så sårbar, jag mådde så dåligt. Så jag trodde att det här var ett sätt till salvation, förstår du?
Mm.
Att om jag bara delar med mig av det här, då kommer det liksom automatiskt bli att jag klarar av min situation och jobba och flytta och vara en god mor. Men till slut så satt jag ju bara som en jävla papegoja, som just en så här, vad ska man säga, en barnstjärna och så här, jag vet inte ens vad jag sa. Jag bara liksom gav pöben det de vill ha.
Mm.
Och jag bara gick igenom det där bara för någon vecka sedan, det vill säga rubriker.
Mm.
Jag var så här, ansedd när jag skulle leta efter någon bild till Ilons student. Och då kommer de där artiklarna upp som jag gjorde väldigt liksom färskt efter vi separerade. Jag tror till och med var att vi blev ihop igen sen och en gång till och så här. Och då är det liksom sådana flagranta rubriker. Mm. Så att jag säger att jag ville bara hoppa från en bro. Det vill jag säkert inte då. Men när jag läser det där så vill jag det. För att jag känner så här, jag får sån skamsköljning av att jag bara sa saker som skulle liksom, bra tv, förstår vad jag menar?
Mm.
Jag hoppade från bro, jag har kämpat så hårt för min familj och liksom hela tiden så var jag så rättrådig, jag var så säker.
Det är väldigt Rickard Olsson-känsla på det hela. Man får uttrycka sig så.
Ja, och då tänker jag att liksom, att när man är så där säker, då är man så jävla osäker. Och då kände jag så här, gud, det är bara så lätt att se igenom det där. Och
att man vill vara liksom tillags.
Ja.
När man har en publik och man har människor som tycker om en och som känner att de är nära en och så här, då vill man liksom vara bjuckig och man vill fortsätta i samma transparenta, öppna anda.
Mm.
Fast man kanske inte själv är medveten om vad man är med om, som du säger. Man liksom inte hunnit landa i var befinner jag mig, hur känner jag mig, hur mår jag. Och det är såklart alltid fascinerande med människor som vågar prata och känna transparent när de är mitt i någonting.
Mm.
Men det är sällan det landar bra sen i en själv. Det blir ofta skamsköljning.
Ja,
okej. Man tittar tillbaka.
Ja, jag tänkte ett år av liksom magiskt tänkande. När man läser om den så är det som vi återkommer till samma sak. Så här, att man, liksom, man är inte sig själv.
Mm.
Man, liksom, man hamnar i en ny verklighet som är en mardröm. Och i det där så ska folk komma och liksom, man ska ändå vara smart och ta beslut och säga hur man mår. Och fast man bara, det enda man sitter och tänker är så här, ta den jag älskar tillbaka, ta den jag älskar tillbaka. Finns det någonting jag kan göra? Magiskt tänkande kanske gör. Om jag känner doften av den. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket den känslan när mamma gick bort.
Mm.
Med hennes parfym och hennes liksom morgonrock. Och jag bara tänkte så här, jag kan ha kvar henne lite till. Jag kommer ihåg också att jag kröp ner i hennes säng efter hon hade dött liksom, på sjukhuset. Jag tänkte så här, om jag bara ligger kvar här liksom på något magiskt sätt så kommer hon börja leva igen.
Mm.
Det är en känsla som aldrig går att beskriva eller förklara för någon som inte varit med om det. Man har inte den där metafysiska liksom mötet med alla människor heller. Utan det är några få som du, kanske med din mamma och jag med min mamma. Men det är en känsla som inte går att beskriva. Den är ju liksom inte riktigt mänsklig.
Nej.
Och då tänker jag att i den här världen då, där man ska vara till lags, som du säger, så här, men då kan man ju inte ändra. Som jag hade berättat om mammas självmord, då måste jag ju prata om det, varför då?
Nej, men jag ska, ja precis, för att logiken i min värld är ju så här, jag har fått ompröva den. Men för mig så var det liksom så här, okej, pappa skrev om mammas dödsorsak i sin roman Vardagar. Det var liksom så jag beslutade mig för att, men då, jag kan inte låta honom vara den ensamma berättaren. Alltså som har tagit definitionsmakten över den här händelsen liksom.
Okay,
och därför bestämde jag mig för att, ja, men, och jag fick ju också frågor om det förstås. Därför att folk har ju läst den här Vardagar. Och då blir det så märkligt för mig som har varit transparent med allt annat att säga, fast där går gränsen, det vill jag inte kommentera.
Mm.
Och därför tänkte jag, jag gör som med allt annat. Jag tar makten över den här berättelsen själv. Men jag inser att det har bitit mig i svansen. Jag behöver inte berätta för en enda jävla om det här. Som jag inte känner, klarar av att hantera mina känslor. Och så länge det fortsätter att göra ont så finns det liksom ingen anledning för mig att så här. Jag har fått, vilket jag är stolt över, för jag har blivit approachad av olika så här, organisationer som jobbar med efterlevande, alltså Suicide Zero och SPES. Liksom, hej, skulle du vilja medverka i en podd eller skulle du vilja göra det? Det har jag bara rakt av sagt, nej. Jag är inte i stånd att liksom, vara ansiktet utåt för efterlevande stöd för suicid, liksom. Överlevare. Nej, jag kan inte ta den kampen. Det skulle vara liksom att leva ett liv i evig smärta på något sätt.
Mm.
Jag kan inte det. Och jag är också så jävla mån om att min mamma inte bara ska bli sin dödsorsak. Det är det som gör att jag, så här, varje gång någon ställer den frågan, så är jag så här, kan du ställa en annan fråga om min mamma, tack? För det är liksom ganska viktigt. Det är samma sak som Tina Turner, att så här, ja, hon var jättebegåvad, hon var liksom helt fantastisk energi, men hon blev så slagen av Ike Turner. Varför är det viktigt? Varför är det ens viktigt egentligen i hennes liv? Jag tror att det var någonting som hon blev tokig på. Hennes jävla energi och hennes pipa och röst hade ju liksom 0% att göra med det våld hon tvingades utstå. Tvärtom så var det en gåva hon hade och som på många sätt berövades och förminskades av honom. Hon hade säkert varit ännu större om han inte hade kommit i hennes väg.
Mm. Men liksom, jag
förstår jag väl
mer. Jo, men i och med att, liksom, att världen blir liksom mer och mer både svårtillgänglig och lättillgänglig, så blir ju liksom, om du har en åsikt om någonting som alla vill att du ska, det är också ett sätt att utnyttja det på. Nu ska jag åsikt om det här. Mm. Nu gör vi den här. Vad tycker du om det här? The Gallup, the polled. Men det är ingen som någonsin läste resultatet. Det är bara viktigt att du ska ha en jävla åsikt hela tiden.
Ju mer du känner och tycker om saker, desto mer läst och klickad blir du.
Ja.
Det är också kapitalismens liksom.
Klok, ja, och i en värld då där många mår dåligt, många känner sig ensamma, de tycker inte att man har någon att prata med, det är ensamhushåll, man är så här, det är inte viktigt att vara sjuksköterska, men det är viktigt att vara influencer. Då är man ju också som tacksamt offer. Ja, ah, nu ska jag få en åsikt om någonting, så här, okej, vad vill du att jag ska rapa upp?
Mm.
Och om vi ska knyta ihop säcken och gå tillbaka till Bianca Ingrosso, som har en otrolig makt. Så blir det ju då att hon har ju en åsikt kring sin kapitalism. Att den är då boostad av att hon är ung, cool, självständig tjej.
Mm.
Men om hon var en ung, cool, självständig tjej, det är hon ju också. Men om det bara var så, då skulle hon ju sova gott om natten. Förlåt, men... Så att jag tycker att det där är svårt. Jag tänkte att jag skulle öva på att inte ha någon åsikt en vecka.
Härligt, Ann.
Att bara säga,
lycka till. Jag säger lycka till mig själv också.
Nej, jag vet. Men man bara säger, ibland kan jag känna så här, vad ska jag nu ha en åsikt om? Det där tycker jag att jag ska ha en åsikt om.
Nu ska jag ge dig någonting som jag vill att du ska ha en åsikt om. Så ska vi se om du klarar det. Det första. Jag lyssnade på Sig och Alex podd i vanlig ordning. Det är en rutin av få som jag har i mitt liv. Att göra det varje gång jag åker hem från min Karlavagnssändning. I förra veckans avsnitt så berättar Alex om att Amanda har konfronterat honom vid en resa som de ska göra till Norge. Att hon tycker att han ringer henne för ofta. Har du hört det här?
Nej.
Men det här är så
aldrig hört en man som har ringt för mycket förutom Mattias pappa.
Nej, men då kan du gissa då. För att Amanda tar då upp det här och är så här, jag känner mig hindrad. Jag känner mig begränsad. Alltså som att du kontrollerar mig. Att det inte bara handlar om liksom. Gissa hur många gånger som han ringer henne på en dag.
7?
10 i genomsnitt.
Nej, vilken mardröm. Jag är så här, ser min mans tyck nummer och är så här.
Tyck ingenting.
Nej men gud.
Nej men det är så roligt.
Han vill bli påfylld.
Ja men vi blir påfylld.
Jag tror inte att det handlar om kontrollbo och sånt. Jag tror att han vill att hon ska glittra för honom.
Hans idé är, han säger så här, jag har alltid tänkt att jag och Amanda är tokiga i varandra. Och att det är därför vi vill ringa till varandra hela tiden.
Sen kommer jag på att det är bara jag som ringer. Ja,
och hon är så här, du måste begränsa det här. Och hans också svar på hennes önskemål om att liksom dra ner på ringandet. Det blir att han inte ringer alls.
Han kan inte göra något mitt emellan. Han måste vara alkoholist eller inte alkoholist.
Eller jag liksom, han blir så bedrövad över att han inte då kan få fortsätta göra så här som de alltid har gjort. Liksom.
Att hon har satt en gräns?
Ja, eller liksom uttryckt något önskemål, jag vet inte. Och det är inte så att han blir arg eller så, utan han blir bara så vilse i hur han då ska gå tillväga. Så det är liksom ett resonemang kring det här med ringandet. Och Sigge har ju då åsikter om det här och tankar och känslor de analyserar och resonerar, vilket är väldigt roligt. Men vad känner du inför det här om du var ihop med en man som ringde dig 10 gånger på en dag? Efter liksom, vi pratar inte i så här nyförälskelsefas, utan vad är det? 12-14 år in i relationen?
Det är så intressant, för jag hämtade ut en julklapp av Mattias föräldrar på Svensk Tenn idag. Jag har hållit på med den där krukan, vasen, bubbelvasen i typ 10 år. Den ska komma, och nu hade den höjt, så jag hade 5 MFE-kort. Alltså det, liksom, det har blivit en följetong där på Svensk Tenn. Nej, så började jag prata med en kvinna där inne i butiken. Jag tjabblar ju på och sådär och kom kanske fram lite vilken situation man var i. Och skulle det vara den där färgen och vad kostade den? Kanske skulle det vara en papperskorg istället. Jag tänkte så här, nej, den symboliken är lite fel just nu. Att jag ska köpa en papperskorg. Det får bli något vackert. Liksom, bla bla. Och sen så beskrev hon det där. Hon var lite äldre och hennes väninnor och deras män. Hur männen blir lite äldre och tappar styrfart. De är i sina invandrarmiljöer men går bara omkring och gnäller. Kvinnorna liksom tar action, då flyttar vi dit eller så gör du så. Och sen då på morgonen går du den promenaden, så hjälper till med barnbarnen. Och de bara så här rapar i sig. För de vill att någon annan ska ge dem av sin energi. Och det tror jag, jag har också haft killkompisar som blir helt chockade när, liksom, när man är allt för varandra under första förälskelsetiden. Och sen så blir kvinnan, säger, ja, vi ska inte alltid sova ihop. Vi kan sova utan varandra. Nu ska jag på tjejhelg. Det skulle alltid vara du och jag. Och vi skulle vara tokiga i varandra. Och sen så har man inte ens känt efter själv om det fortfarande är så. Utan man bara liksom reagerar via någon autopilot. För att man tänker så här, det är så här det ska vara. Så vi ska vara nöjda. Och vi ska inte ändra på det. Och sen så är det som att någon bara liksom krossar glastaget. Så jag pallar inte. Vi kan inte låtsas som att det ska vara så. Det går inte. Och där tycker jag att män har en tendens så här, nähä. Att de liksom inte ens tänker. Utan säger, nu var det så här, då är det så. Ja, då sa du så, då gör jag så. Och därför blir de så förvirrade och skamsna, tror jag. Men 10 gånger per dag, nej men herregud. Min pappa kunde ju vara så där. Hålla på småringa hela tiden. Till slut, du vet, jag fick så här PTSD. Jag bara, köris. Nej, det är pappa typ. Så, nej. Ska jag svara? Jag var så här.
Ja, mamma kunde också hålla på och ringa så här sjukt mycket.
Och Mattias pappa också så här,
hetsringer. Ingenting att göra idag. Ja. Så här. Alltså,
det är väl det handlar om.
Ja, någon som bara behöver fyllas liksom av någonting. Men det känns ju jättemärkligt eftersom Alex verkligen verkar ha mycket på sin agenda. Jag... Det är liksom poddar, det är så här, böcker ska skrivas, tre barn ska hämtas och lämnas på dagis. När han tid att ringa dessa samtal? Alltså jag får så här lätt panik, för jag är också så otroligt känslig för att bli kontrollerad.
Jo, men vadå, hur ofta ringer Micke dig till exempel?
Nej, men gud, det kan gå flera dagar. Men han, alltså, jag har väl någon liten anknytningsstörning åt andra hållet. Alltså, jag är mycket för att isolera mig. Jag svarar inte alls på sms i samma utsträckning. Han kan vara så här, varför svarar du inte på sms? Jag skrev här, jag och pojkarna på mors. Nej, men jag hade så mycket att göra och så här. Mm. Jag gillar inte att känna mig minsta kontrollerad eller Nej. Att någon tar mig i anspråk. Att så här, nu har jag skickat en ämnesbetyd. För det är någonting så här, nu behöver jag kärlek. Då ska du släppa allt du har för händer och ge mig det.
Mm.
Det är det jag inte gillar. Men jag satt och red på en häst. Eller jag satt och jobbade med en text. Jag satt och jobbade. Jag har faktiskt inte tid att liksom ge dig instant love exakt när du behöver det. Så här. Så att jag är nog inte så bra på att svara. Det händer att jag inte svarar. När jag ser att
det ringer. Nej, men det kan jag. Och,
sorry.
Men jag tror att det är något så här kulturellt. Att man liksom... Det där är också svårt när man precis har träffats. Så här, ska jag vänta 5 minuter? Eller är det lika bra att jag visar... Ja, eller så här... Hur mycket ska man... Ska vi lite hjärta? Eller ska jag vara så här... Vi ses, kram. Alltså, det där är ju väldigt... spännande.
Det är olika. Jag tror inte det bevisar varken mer eller mindre hur kär eller inte man är.
Nej.
Utan det är liksom, det kan handla om kontroll och det handlar också om behov och att möta att någon annan har liksom en helt annan blick på det där. Att där, nej, jag vill inte ha liksom under min arbetsdag 22 sms. Mm. Då blir jag bara störd och känner att jag inte klarar av att liksom leverera.
Men det är det som jag tror händer. Det är därför män mår så himla dåligt vid skilsmässa. Som den nya danska studien att liksom män, de blir liksom sjuka, de hamnar i kroniska sjukdomar, de börjar kröka, det är liksom hjärt och lunga. Just för att de är så inne i den där asymmetriska kärleken som de inte märker av, att de hela tiden mammas.
Mm.
Och sen så är plötsligt dras mattan undan, det är som att falla ner ett stort, mörkt, svart, ensamt, iskallt hål.
Mm.
Att man hela tiden får den där bekräftelsen. Ah, ligger några små kalsonger där till dig. Vad finns det? Det är också en sånt sätt att bli mammad. Vet du vad mina kalsonger är? Det ligger 200 par kalsonger i den där lådan som du alltid har gjort. Har du sett mitt vax? Vet du
vad istället för att leta själv så frågar man.
Ja, för att då har man blivit mammad och då har man blivit sedd.
Mm. Ja, med de orden ska denna podd avrundas.
Freud,
stort tack.
Ska slättas av.
Ska sökas av.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams.
And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.